Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Den här gången ska vi prata med Robert Jonsson.
Då säger vi hej till Robert Jonsson.
Hallå!
Hur är läget?
Jo då, det är väl bra antar jag.
Det är äntligen sommar. En perfekt tid att gömma sig från värmen och spela rollspel, hör jag.
Precis, det är exakt så man ska göra. Och då ska man ha den här traditionella rollspelskällaren egentligen också, där man kan komma ner och det är lite kallare också.
Din lägenhet finns i Örebro, har jag hört. Och den är fylld med Leviathan, inspelningsutrustning för soloäventyret och Bortom Bortom. Och du har även producerat lite äldre rollspel. Bortom, Lögnens slöja till exempel, eller Leka med elden. Har jag missat något?
Nej, du har väl nu lyckats fånga upp alla rollspel som jag har varit involverad i. Jag har även skrivit en del scenarion till Angard och bidragit till andra Mylingspels produkter och även bidragit med texter till Angel och Buffy-rollspelen som gavs ut av Eden Studios.
Då har du hållit på ganska länge med det här, även på en professionell nivå så att säga.
Ja, det kan man väl säga. Nu för tiden, det är ju det här med professionell nivå är ju flytande. Alla kan ju ge ut rollspel. Det är ju en del av det som är så fantastiskt. När man själv började att spela och internet knappt var en sak, då var det ju en källa där man fick rollspelen ifrån och det var ju leksaksbutikerna. Det ser ju inte riktigt ut så idag.
Det är lite mer allomfattande och den här stora rollspelsrenässansen som har kommit är ju jättefascinerande tycker jag.
Mm.
Det bara sprutar ut nya spel från alla möjliga förlag.
Och det är ju det som är så fantastiskt. Förr så var det, ja men du har ett fantasy-rollspel, du har ett science fiction-rollspel. Nu finns 1000 olika fantasy-rollspel, det finns hundratals skräck-rollspel. Alltså det, har du en specifik flavor som du gillar kommer du nästan alltid kunna hitta någonting.
Ett av dem vi ska prata om har du tagit med dig från din spelhylla idag. Grundboken till nya World of Darkness, om jag förstått allt rätt.
Ja, den fina blåa boken. Det finns mycket nostalgi kring den för mig.
Är det den första utgåvan från 2004-2005 eller är det någon av de nyare varianterna?
Nej, det är den gamla, den första. Jag är inte särskilt bekant med dem. Nyare där och vad de gjorde. Jag vet när jag tappade den delen så var det ungefär vid God Machine som jag fortfarande idag inte har riktigt koll på vad det var då. Men det var den här första blåa boken när de startade om efter alla sina undergångsscenarion, allt från Apocalypse, Gehenna och sådant med sina tidigare spel och liksom samlade allt under en flagg då.
Gamla World of Darkness är ju rebootad nu, men när nya World of Darkness kom, då hade de ju officiellt låtit apokalypsen komma och jorden gick under på lite olika sätt beroende på vilket spel du spelade. Men nu startade de om och det är den boken du hör med dig. Varför har du valt just den boken?
Den här boken var en återgång. För det första reviderade de reglerna. Alltså vid den här laget så var man ganska väl insatt hur den gamla D10-polerna fungerade. Kombinera en grundegenskap och sedan en färdighet och sen slå antal tärningar och sedan mot en svårighetsgrad. Vid slutet av det här så var det ju väldigt mycket tärningar. Det var svårighetsgrader och så som flöt omkring och hade sig. Det kunde vara 6, det kunde vara 10. Alltså när de då startade om det här så rensade de ut mycket av det här böset där och fokuserade på okej, alltid 7-10 lyckade. Och det var lite andra sådana här små petiga systemsaker som att slå igen vid 10 eller 9 again-regeln som kunde fås vid vissa omständigheter. Som gjorde att det kändes nytt, fräscht och mycket enklare. Samtidigt då som de gjorde en ganska stor designändring. I den gamla världen så var det ju Vampire som började hela White Wolves World of Darkness värld. Och sen så kom Werewolf, Mage, Changeling. Under tiden som de gav ut det där så kom det liksom en eftertanke att ja, men du kan spela människor i den här världen också. Fast då är du lite sämre än om du är övernaturlig då.
Om jag minns rätt så introducerade de att spela människor i Vampire Players Guide någonstans där 15 böcker in i World of Darkness-sviten.
Det kan vara något sådant. Jag kom ju in i mitten av 90-talet till det här. Mm. Eller jag började i alla fall med andra regelversionen av Vampire då. Och då hade ju också kommit en del splatbook som Inquisition och Project Twilight också, som där man spelade människor som kämpade mot det övernaturliga och sådant också. Så det hade vid den laget börjat trilla in möjliga spelval där det var lite mer att de var uppbifade, bara ha några extra flavor-grejer och sådant. Men det var ju fortfarande inte en jämn match mellan människa och övernaturlig varelse då. Det som jag fastnade verkligen för med den här nya, fina, blåa boken var att du börjar att skapa en karaktär. Den är människa. Det här är defaultet. Och sen så kom de ju där i början med massa olika splatbooks då. Kolla nu i min hylla där jag ser till exempel Asylum, Dogs of War, Ghost Stories. Alltså såna här böcker som presenterar, ja men här kan du spela en berättelse med grundreglerna om du vill ha lite spökhistoria. Här om du vill veta lite mer om mentalsjukhus. Ja, här om du vill förlägga en kampanj i militär setting eller något förband och sånt där. Det gav många olika splatbooks som gjorde att du kunde skräddarsy en kampanj utifrån att vara en människa. Senare då kom ju de här andra böckerna också. Vampire the Requiem, Werewolf the Forsaken och min personliga favorit då, Changeling the Lost.
Changeling the Lost är faktiskt det enda spelet i New World of Darkness jag har spelat. Mm. Jag tycker det är fruktansvärt bra.
Ja, jag kan bara hålla med. Och det är ju min favorit också av de olika regelböckerna som kom där. Kan gå in lite mer på det sen, för det är någonting jag vill beröra också närmare där. Men det som var intressant med att de här kom sen, det var ju helt enkelt att de utgick från att vara människa. Det var inte som, här är en vampyr. Och sen om du vill spela människa, gör den lite sämre. Utan det var snarare så här, det här är en människa. Vill du göra det till en vampyr? Ja, men då gör du den lite bättre. Det här är en sak som jag tycker är jätteviktig. Det är alltid roligare att förbättra än försämra. Det öppnar också från början att du kan starta, alla börjar som människa och sen så kan du börja spela. Och som spelare behöver du inte ha en aning om var det här kommer att ta vägen.
Mm.
Blir det en Vampire-kampanj längre fram? Eller blir det en Changeling-kampanj? Kommer vi vara människor? Eller kommer det kanske att stöta på de här varelser som antagonister istället? Det skapar en sån här trevlig osäkerhet. Man får en känsla av att det finns hela den här World of Darkness framför en.
Mm.
Men du vet inte från början nödvändigtvis var det ska ta vägen. Om det inte är ett mål att sätta det från början, du vill säga.
Är det en styrka för spelet i sig? Eller är det en styrka för att kunna skapa kampanjer som spelledare, säger du?
Jag säger att det är en styrka för båda alternativen då. Mycket av det som jag läst kring tanken av filosofin med New World of Darkness var ju att det här är en verktygslåda. Här finns verktygen. Vi kommer inte ge er en hård metaplott. Vilket jag för övrigtvis också älskade med gamla World of Darkness då. Men alla gjorde inte det, utan när de startade om så bara, här är verktygen, gör vad du vill. Vi ser till att ge dig en genomtänkt linje av produkter som du gör vad du vill med. Och just det tycker jag var väldigt uppfräschande också, för det gör att som spelare så är jag fri utan förväntningar. Det behöver inte, jag vet helt enkelt inte vad som ska komma. Samtidigt som jag som spelare kan hitta på vad fan jag vill.
Det är något helt annat än det väldigt metaplottstunga gamla World of Darkness, där det fanns explicita sanningar någonstans, men det var svårt att hitta dem.
Alltså jag som spelskapare själv, jag kör ju på en metaplott. Men jag har ju lärt mig väldigt mycket av White Wolf sätt att göra det på, nämligen hur man inte ska göra det.
Mm.
För det var ju problemet med den. Jag älskade det, men missade du en bok så var det väldigt lätt att du plötsligt bara, men vänta nu, hur hänger det här ihop? Det blev till slut så här väldigt, väldigt svårt att liksom, det blev svårt att hänga med, även om man alltid ville hänga med då. Men jag kan tänka mig att det blir så här svårt som en spelgrupp. Ja, men jag vill göra så här. Nej, men det kan du inte, för det där har hänt i den här boken. Okej, alltså det finns ju problem där också. Det är ju lättare om man drar upp en tydlig riktlinje redan från början. Grundregel att det här är vad vi är på väg. Det här, alltså ge verktygen för spelgrupperna direkt från början. Och sen så i splatbook som kommer så kan man utveckla det här. Själva skapandet i sig var ju make up as we go along. Då blir det svårare att ha en översikt.
Hur säger du att du har skrivit dina egna metaplottar? För jag vet att både Leviathan och Bortom, som även hänger ihop på något sätt, bygger ju ganska hårt på en metaplott om hur världen har förändrats. Vad har du tagit med dig från World of Darkness till dina egna projekt?
Själva Leviathan så har jag ju tagit med i själva historisk beskrivningen fram tills nu då. Och sen har jag skrivit de kommande expansioner som går att ta metaplotten vidare utspelar under varsitt årtionde i sig. Och i det här historiekapitlet så säger jag att det här kommer hända under det här årtiondet och drar upp en översiktlig bild på var storyn är på väg.
Mm.
Om man spelar över flera årtionden, ja, då kan man ha det i åtanke. Samtidigt genom att ha det så uppdelat i kapitel ungefär så blir det ju så här lättare att, ja, många kampanjer sträcker sig inte över flera år då, utan ja, men det håller sig ett år och då är inte den här stora övergripande story-arken kanske, ja, det berör inte på det sättet.
Nej, men visst.
Presentera vad som är på gång så att spelledaren får en översiktsbild. Och sen så är det tänkt att komma de här två böcker till. Det har kommit en som presenterade lite djupare om händelserna bakom allt som formade det här. Det är ungefär så jag kommer även att göra med de två nästföljande böckerna. Det här var vad som presenterades i Leviathan. Här har du detaljerna kring det. Och så här applicerar du det i din spelvärld. Det är lite grann samma tänk som jag kommer ha när Bortoms andra upplaga kommer. Att det finns en metaplott som leder fram till början av 2020-talet. Där något som heter tystnaden sker. Så här använder du tystnaden till att skapa din egen berättelse. Är ett kapitel jag kommer att inkludera och ge verktyg där hur du använder de här eskalerande händelserna som leder upp till den i din egen kampanj.
Mer öppen ärlighet, eller ärlig öppenhet kanske man ska säga då, mot spelledaren än vad World of Darkness-skaparna gjorde. För där var det ju väldigt mycket låst. Även små moduler kunde innehålla stora hemligheter och de kunde släppa hemligheter om magikernas produktlinje i en bok om varulvar till exempel.
Fördelen för mig som en enskild skapare är att jag har ju en vision, jag vet vad jag vill få ut och sådant där. Jag har inte tusentals många frilansare som skriver, och jag har det här pressen, det ska komma ut en bok varje månad och sådant. Alltså det är ju viss skillnad ur ett företagsperspektiv också då. Där, så jag kan väl förstå att man inte kan sätta upp så tydliga riktlinjer ur det perspektivet. Men det är ju det som också är fördelen med att vara mer av en indieskapare eller författare nästan.
Är det någonting annat du har tagit med dig från World of Darkness grundboken så?
Alltså det främsta som jag har tagit med mig är ju helt enkelt den här verktygsbiten. Inte nödvändigtvis det objektiva sanningar, utan öppna för olika perspektiv på att skildra saker. Det var ju en sån sak som jag tog med mig som spelskapare. Som spelare så har jag en annan sak som jag plockar med mig där. Just den här osäkerheten att man inte vet vad som gällde, alltså vad kommer dyka upp i vår kampanj och sådant. Det var ju någonting som var så här jättespännande när man satt sig ner och började skapa sina karaktärer. Att man blev äggad att slänga ut hux till sin spelledare, krokar som de kunde fånga tag i och dra åt olika håll. Alltså ville man som spelare gärna på här, det skulle vara coolt med något changeling-aktigt här. Kunde man plantera någonting och se om spelledaren nappar på det? Och det var en sån där sak som gjorde det väldigt fascinerande och roligt att skapa karaktärer, tyckte jag. Eftersom det fanns en så rik värld att hämta ifrån, men man visste aldrig vad som spelledaren ville använda, eller för all del vad spelledaren i den här kampanjen tyckte var kanon.
Vad är det som gjorde just Changeling the Lost till det du fastnade för så hårt i nya valuta?
Mänskligheten, lustigt nog, är det var när vi skulle skapa karaktärer till att spela första gången, så var det lite mer som så att vår spelledare sa, vi ska spela Changeling the Lost, ni ska inte läsa något därifrån, ni ska bara skapa era karaktärer. Vi fokuserar väldigt mycket på såna här relationer och sådant som vi hade. Sedan, nu var det ju ett tag sedan, men sedan när allt sånt var klart så tror jag han gav oss sån här beskrivning. Okej, berätta nu en händelse där ni blir kidnappade på något sätt. Ni behöver inte vara alltför detaljerade och sådant. Och därefter, när vi hade gjort det, för det är ju en av premisserna i Changeling att man har blivit kidnappade bort till fevärlden.
Motsvarande bergtaget kan man väl säga. Fast med engelsk mytologi istället för troll och jättar här uppe i Norden.
Fast jag vill infoga en annan sån här sak här också. För när man blir tagen då så lämnas det ju en fetch efter en som tar ens plats i ens vanliga liv. Alltså typ en bortbyting då, om vi fortsätter att använda termen här från Norden då. Det var väldigt mycket att när vi kom tillbaka till vår värld så låg det i den kampanjen. Okej, vi blev indragna lite så här i, vad ska man säga, politiken där. De har ju olika hov som styr och olika fraktioner där också. Så det finns ju en hel del möjligheter till att ha mycket politiskt spel i Changeling också om man vill. För oss så blev ju de här fetchesen en stor del av kampanjen där.
Mm.
För de hade tagit väldigt, väldigt olika riktningar för våra olika fetch. En hade blivit så här, vad ska man säga, nästintill paranoid och tagit byggt fällor över hela hemmet för att inte bli, för de var övertygade att någon var ute efter den. Och det var ju sant, för det var ju vi som var ute efter den. Min karaktärs fetch hade blivit en junkie som liksom inte orkade med allting och försökte fly in i drogernas dimma. Och det var massa som det där, för det blev inte bara en fiende att nedgöra, det blev sina egna personer. Det var som om man stirrade i andra i en spegelbild och såg hur ens liv hade kunnat blivit. Det här just, det öppnade mitt ögon i många sätt för den här mänskliga aspekten. I gamla World of Darkness och sådant så hade det ofta varit väldigt mycket fokus på det övernaturliga, hemligheterna om vampyrernas skapelser eller de Umbral Quests i Werewolf och alla de här mystiska sakerna som man hade med övernaturliga. Men just här i Changeling Lost så blev det ett väldigt, väldigt stort fokus på de här mänskliga ödena. Okej, det var fetch, men det var ändå rotat i den mänskliga vardagen. Tillsammans med det här, du har politiken, du kan bege dig ut i The Hedge, en annan del av världen som angränsar då till Feriket där, och du kan besöka goblinmarknader och du har så många olika möjligheter att utforska Changeling på. Det är så varierat. Betydligt mer skulle jag vilja säga än till exempel Vampire. Samtidigt som det håller det här kvar till det mänskliga. Det var så mycket att hämta därifrån. Och det i sig även gjorde att jag kopplade an till det mer jordnära och det mänskliga i högre grad än vad något annat rollspel tidigare hade lyckats göra för mig.
Jag minns själv när jag spelade det att vi pratade en del om skillnaden på nya och gamla World of Darkness. Där upplever jag att skillnaden är att i gamla World of Darkness så är du en del av den här övernaturliga världen, medans i nya World of Darkness allra främst i Changeling, så är den något som drabbar dig. Du är inte en del av den, du blir drabbad av den. Och det gör att skräcken, för World of Darkness är ju ändå i grund och botten en skräckvärld, den blir så mycket närmare. Att hålla på med alla de vampyrpolitik-grejerna är fortfarande kul. Men det är mycket mer fokus i nya Vampire på att du går in i en okänd värld än vad det var i gamla. Samma sak i Changeling, för där har du fortfarande så mycket mer fokus på ditt gamla liv. I olika former av fetches, vad har hänt med min helt vanliga familj och så vidare. Det gör att skräcken slår på ett annat sätt.
Och det här är ju definitivt en sak som också metaplotten och så spelar in. För jag vet inte hur det var för andra grupper, men det var ju ett pussel i de grupper jag var med i. Alla var ju fascinerade av metaplotten och ville veta mer om den. En grundläggande regel i skräck, ju mer som du känner till, desto mer du kan räkna ut och förstå, desto mindre skrämmande blir det.
Din egen fantasi är alltid det bästa verktyget för att skrämma upp dig själv.
Nej, men precis som du säger, alltså man är sin egen värsta fiende när det gäller skräck.
Hur funkar det med det här spelet? Är det någonting i World of Darkness upplägg som du har tagit med dig i dina egna projekt mellan spelen? Är tanken att man ska kunna börja i det ena av dina spel och sen gå vidare med samma karaktär och fokus till nästa? Eller är det två helt olika sidor av samma mynt? Hur har du tänkt dig att de samverkar?
Mellan Bortom och Leviathan så är det en, ja, om vi säger det ena börjar väl på runt 2000-talet då och går fram till 2020 där. Du kan spela senare, du kan spela tidigare också där, men det är ungefär vad jag skulle säga huvudsakliga settingen. Sedan så utspelar sig Leviathan, det börjar på 2080-talet då. Men det finns en bok som heter Svart Swan, det mahariska kriget, som utspelar sig innan och etablerar situationen som är i Leviathan. Och sen så två årtionden framåt då. Tanken som jag har är ju att i Bortom så finns, eller rättare sagt i Bortoms kommande regler så finns det ju regler för tystnaden. Det finns regler för personer med, ja, som utvecklar vissa förmågor efter sina upplevelser. Och det gör att de definitivt kan korsa över till Leviathans värld. Det finns till och med en bok som heter Skuggstaten som utspelar sig år 2050 som är crossover mellan böckerna där. Och slutet för Bortom, början för Leviathan också. Så det finns också så att det går att länka samman naturligt på så sätt.
Bortom är ju ett övernaturligt spel i ungefär nutid. Leviathan är ett postapokalyps där mänskligheten har flytt till havets botten och byggt olika typer av städer under stora glasdomer på grund av det övernaturliga som finns i Bortom, om jag har förstått allt rätt.
Ja och nej, det är ju samma värld och det har ju skräckinslag i båda grejerna, men det finns ju en sak i Bortom då som vi har varit inne lite på tidigare, tystnaden, som blir lite grann av, man skulle kunna säga att fram till, ja, mellan 2020 till 2070 så är det inte mycket övernaturliga hot och faror på grund av händelser i själva metaplotten då, utan den kommer sakta tillbaka i Leviathan igen. Det kryper sakta in där. Ja, det är som en del två i en bokserie. Alltså, hotet var stoppat i första boken. Men nu kommer det sakta tillbaka. Men så har jag ju tagit med mig nu när jag sitter och börjar plotta ut nästa bok i Leviathans stora ark då, Ljusspringarna. Där det övernaturliga kommer tillbaka i mer, ja, en högre grad då. Och där så smyger sig den här toolbox-approachen in mer i spelet också. Det här är krafterna, det här är så du kan använda dem och ge alla de här verktygen till spelledaren och spelarna. För de som gillar berättelser, alltså som pågår över ett större spann då, då är ju definitivt Bortom och Leviathan ett spel som man bör kolla närmare på. Eller för all del lyssna närmare bestämt på i Soloäventyret också om man gillar actual play-poddar.
Ja, för det var nästa fråga jag tänkte dra till med det. Du driver ju också två poddar, varav Soläventyret har tagit väldigt mycket tid i det senaste. Och det är en väldigt trevlig lyssning. Är det någonting som du tycker gör att det passar väldigt bra att spela just den här typen av spel i soloäventyrsform eller i poddform jämfört med andra spel?
En stor fördel som jag tycker mig ha är ju att Greck lämpar sig ypperligt för just rollspelspodd. Skräck bygger väldigt mycket på stämning som vi inte var riktigt inne på, men som vi borde ha nämnt är att skräck är ju definitivt någonting som man känner då när man inte vet vad som händer. Men vad som är riktigt, riktigt läskigt, det är när man inte har någon att luta sig mot. När man är själv också. Då kan man inte söka stöd och tröst. Alla de här sessionerna som jag har med spelare där de faktiskt är ensamma. Alla scenarion i Soläventyret är ju inte ensamma spelpass, men många är det. Där så har du ju utmärkt möjlighet att arbeta med skräck, både så här eftersom du är så utsatt som ensam person, men också arbeta med det, ja, känslomässiga livet, alltså i en person. Hur mår en person som är i en riktigt hemsk situation? Det är ju sådant som gör, ja, inte riktigt kommer väl i en grupp där du spelar med flera spelare. Då blir det ju svårt att hålla en 5 minuter inre monolog med hur illa och hur hemskt livet är.
Det är ju väldigt trevligt att lyssna på. Fortfarande fascinerad över att det verkar som även spelarna har kul. För skräck är ju något som kan vara fantastiskt men också kan vara väldigt obehagligt när man väl sitter i stolen. Men hittills är det ingen som har brutit ihop under pågående spelmöte, hoppas jag.
Nej, det är ju någonting som jag tycker är extremt viktigt när du spelleder skräck, att du håller en kontinuerlig dialog när du spelar med någon, särskilt när du inte känner alla så bra. Jag brukar ju alltid försöka ställa den här kontrollfrågan i början. Är det några ämnen du känner dig obekväm med som du inte vill att jag ska ta upp? Känn alltid att du kan säga stopp när vi spelar in om du börjar känna ett obehag. Och den här typen av saker är oerhört viktigt för att det ska bli en bra upplevelse för alla. För mig som spelledare, för spelaren i sig och för lyssnaren. För är det någonting som jag vill är ju att skapa känslor och upplevelser som dröjer sig kvar. Men jag vill aldrig göra det på bekostnad av någon annans hälsa eller välmående.
Det tycker jag är en fullkomligt rimlig inställning. Det finns ju en del skräckexempel på skräckscener som går för långt eller blir fel. Nu när det finns så mycket inspelningar. Senast var det Adam Coble som gjorde något som han inte riktigt borde gjort.
Precis, och hela den där incidenten med just Coble, så var det ju som han sa sedan i någon ganska halvlam ursäkt, att vi har säkerhetsrutiner men det blev inte implementerat här. Alltså jag tycker inte det är en ursäkt som håller, alltså, för det är det första alltid att se till att vara bekväm, särskilt när du går in på sådana saker som skedde där kring sexuella övergrepp då. Det är ju så oerhört viktigt att du pejlar av om du nu överhuvudtaget måste ha med det.
Ja, precis. För det är ju ändå en av de mest traumatiska saker som kan drabba människor. Och det är ju inte ens så att man själv behöver vara med om det. Utan det räcker att man har närstående eller någonting som har varit utsatt eller varit vittne till det. Så kan det bli väldigt traumatiskt för en själv när man väl sitter vid bordet och får vara med om en sån sak i spel. Det är inte bra, kortfattat.
Absolut, absolut.
Det här med säkerhetsmekanismer, är det någonting du har med dig från något spel? Eller var har du lärt dig de tankarna?
De tankarna kommer av alla år som jag har arrangerat på konvent. För där så ställs du hela tiden inför personer du inte känner. Personer som du inte har den blekaste är okej med. Och då brukar jag alltid inför ett spelmöte där fråga, ja, allt från ganska harmlösa saker som, vill ni att jag bara sitter still eller är det okej om jag går upp och rör sig i det här rummet? Föredrar ni att ha mer teatraliskt eller vill ni ha ganska tillbaka återhållet? Vill ni ha kroppskontakt eller vill ni inte ha det? Alltså sådana här standardfrågor som jag tycker alla konvent borde ha någon sån här riktlinje för. Till om scenariot har mer av sådana här obehagliga upplevelser som kan involvera misshandel, alkoholism, säkerligen också sexuellt våld har det nog varit förr. Det är betydligt mer städat nu på konventscenen än i början av 2000-talet då jag dök in i den.
Det känns som att det har dykt upp en medvetenhet i hobbyn på ett sätt som inte fanns då, och att framförallt Sverok och även konventen har börjat arbeta mer med det än vad de gjorde när jag var ung.
Ja, men så är det ju, och det är ju en del av att hobbyn mognar också. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt att den gör det så att den inte står och stampar, ja, för att återvända då till den här källaren ifrån barndomen då.
Precis. Jag tänker det kanske kan vara ett bra ställe att börja avrunda diskussionen lite grann. Jag fortsätter jättegärna att prata konvent med dig i tillfälle, för det är ett ämne som ligger mig själv väldigt varmt om hjärtat. Men det kan vi ta någon annan gång. Nu tänker jag att fråga dig om det är något du håller koll på just nu. Något spel du precis har köpt eller någon Kickstarter eller motsvarande du har hoppat på eller någonting i allmänhet du ser fram emot som du vill tipsa om.
Jag har nyss fått Mutant Hindenburg som jag backade förra året. Då, men jag har inte hunnit sätta mig och börja skumma det. Och igår när vi spelade in det här så var sista dagen för Drakborgen. Det var ju den jag hoppade på trots jag inte borde för min ekonomins goda skull. Då, men jag kunde inte låta bli. För det är ju en sån här verkligen nostalgisk spel från barndomen som finns kvar hos mig, och det var något som inte jag kände att jag kunde missa.
Det är en klassiker, det får man ju säga.
Det hjälper ju inte lyssnarna att kasta sig på det, för nu är det ju för sent, och de skulle ju inte trycka upp och hålla något lager då, Fandrake, utan det är ju bara för de som är med på Kickstarter och eventuellt några få extra exemplar till konvent eller så.
Håll utkik efter Van Drake på konvent eller leta efter det i lite begagnat grupp på Facebook kan jag tänka mig. Vi har en officiellt Robert Jonsson seal of approval.
Absolut.
Men då tackar jag dig för det här samtalet. Så får du ha det så fint, och tack för att du tipsade om så många saker. Framförallt nya World of Darkness, men allt annat också. Konvents spelledande tips och allt möjligt annat.
Tack för att jag fick komma och tack för att jag fick tala med dig. Hades.
Hades, Hades.
Det här var Spelhyllan med Robert Jonsson. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hicham Chahidi. Tack för att ni har lyssnat.